hela vårt liv styrs av försäljliga lovar. Och behoven som vi har må täckas för att vi ska kunna få god hälsa och goda symptom. Och vi har sett att det är det här behovet kärlek framförallt som egentligen de flesta lever för.
Mm.
Att man kan ta från rätt och fel kilder. Och hvis vi tar från fel kilder så kan det leda till ohälsa med tiden.
Hej och välkommen till en ny episod av Lev dig frisk. Mitt namn är Fredrik, jag sitter samman med Fredrik. Och vi ska nu få ha den sista episoden i den här miniserien om livets lagar. Och vi lever ju i en värld där det finns mycket som kan ske som förstyrrar våra liv, förstyrrar vår hälsa, som orsakar problem. Och en av de sakerna är ju att gå ett tap, att tapa något. Och vi ska se lite grann då på hur kan vi fortsätta med att följa livets lagar trots att vi lever i en otrygg värld. Men för det så tänkte jag höra lite grann, vad har din erfaring som läge varit med att hjälpa folk till att leva hälsosamt i den värld vi lever i, där det sker tap, där det sker saker som gör att man då det blir vanskligare att följa de här livets lagar.
Mm. Dels vill jag kanske nämna att det blir väldigt tydligt efter ett tag om man framförallt jobbar på en vårdcentral eller en hälsocentral när man träffar folk som går igenom stora tap, förluster, att det påverkar hälsan något otroligt mycket, att framförallt när man har förlorat en make eller en hustru eller barn. Det kan vara olika ting, men att det leder till ohälsa i så många av dessa situationerna. Dels dålig sömn, många svåra tankar, men man har även sett dem kort därefter utveckla väldigt många fysiska sjukdomar och problem. Alltså antingen med blodtryck eller med till och med lite sådär psykosomatiska problem, nerver, allt möjligt. Och då måste man nästan hela tiden gå tillbaka och fundera på det här med livets lagar. Det här med vinster, gevinst och tap, och försöka hjälpa dem att se det hela från ett större perspektiv. Hur vi egentligen är skapta till att tänka, och kan man hjälpa dem med det? Att sörja, det är ju helt normalt när man tappar något, men det finns försäljliga måter man kan sörja på.
Mm.
Och det finns ett hälsosammare sätt och det finns ett väldigt ohälsosamt sätt också som vi kanske kommer att snacka mer om idag. Och det är ju bland det värsta vi kan uppleva, eller vad vi tänker som människor, det är just det här med tap. Det är ju en förlust, tap. Det är det som leder till bland annat ohälsa när det kommer till våra tankar. Och jag vet inte om du tänkt någon gång på vad fruktar du att mista eller tapa?
Jag är inte en sån som går och tänker väldigt mycket på sånt.
Mm.
Så det är sånt sett glad för det. Därför självklart är det många saker som jag sätter väldigt pris på som skulle vara vanskelig. Alltså att tappa min kona, att tappa mina föräldrar, att tappa mitt barn. Nå självklart, det är alldeles en självklarhet med att vara gravid. Vår första graviditet innebar ett tap. Och nu är det sista veckorna innan vi ska få en sön förhoppningsvis. Ja. Och där självklart så tänker man kring okej, vad ska det bli, om inte det blir ett hälsosamt barn, om inte det föds levande och så. Men något som har blivit ett väldigt konkret exempel som jag har sett som inte bara handlade om familj och sån, det är livsvision. Och som faktiskt är relaterad, för jag har en far som är otroligt flink som manuell terapeut. Och jag har mer eller mindre följt ett arv att ta det här vidare. Mm. Han är nog över 70 och arbetar fortsatt, för han trivs väldigt med sitt arbete. Men han kommer inte arbeta för evigt. Och det är ju sådana som har sagt till han att vi är så glada att vi är fött under den generationen som han arbetar. Så då skönner man ju mycket mer om vad betytt i någons liv. Mm. Och det följer jag ett ansvar för. Och jag har många gånger tänkt på, ja men för jag har tagit ett aktivt valg att arbeta här istället med att arbeta med livsstil här på Fredheim och så. Och det har inte varit lätt, lite vi pratar om det här med valg, just på grund av att det innebar att jag fick säga nej till, och min rädsel är ju att jag aldrig, eller alltså någonting som skulle föras som ett stort tap, det är att jag inte kan föra det arvet vidare. Mm. Så det är ju egentligen intressant att det är ett förhoppning som då, vet du det, skulle gå i knus. Och att det, och det kan jag se att det kan komma gånger jag tänker på och är rädd för. Mm. Just att ska jag tapa det, tapa den möjligheten. Så. Men låt oss ge lite fler exempel på vad som kan vara ett tap i vårt liv. Ja. Vi kanske, så att vi kan begynna där.
Ja. Jag tänkte målet blir väl lite att se hur vi har förståelsen av vad livets lov handlar om. Mm. Om vi kan bruka den till att hjälpa oss genom dessa tap. Det blir väl kanske lite målet av den här diskussionen. Mm. Och om vi skulle ge några exempel först och främst. Jag vill bara påminna tittarna på vad vi ser livets lov handla om. Att vad vi har kommit fram till slutsatsen, det är att fel sätt att tänka på när vi såg den här ekvationen mellan gevinst och tap. Det är att vi människor alldeles för många gånger vår stora gevinst är att få hela tiden. Mm. Och vi kommer se att det är inte sannheten om vilka vi är. För egentligen så äger vi ingenting. Och det vill jag också betona snart. Men det andra var att vi snarare skapade till att leva efter kärlekens lov, som handlar om att ge, att ta för att ge vidare. Att detta är den stora glädjen. Och i den ekvationen finns egentligen inte tap, för det enda tapet du har där, det är om du inte ger vidare. Mm. Medan i den andra situationen, då är ditt tap antingen att du inte får nog, eller att du mister något. Eller mister något du har haft, som du tror du har haft. Så jag tänkte vi kan ge några exempel. Jag tänkte i alla fall på en fallbeskrivning på en person som mister någonting. Och vilka försäljiga måten hon kunde ha tänkt på för att det skulle bli lättare att gå igenom det här tapet. Så, så en fallbeskrivning jag läste om på ett livsstilscenter i Amerika. Det var en kvinna, de hittade på namnet där till sist för att det är patientsäkerhet. Men de kallade henne för Margaret, eller Margareta. Och hon hade plötsligt blivit psyk efter tap. Det är så här att hon har levt ett väldigt bra liv tillsammans med sin man. Men mannen var alltid borta under vardagen och var hemma på helgerna. Och de hade levt i över 20-30 år, om jag har förstått det rätt. Men så plötsligt fick hon reda på en dag att hennes man har en annan familj. Mm. Och hon är den personen som han har varit otrogen med på helgerna. Och du kan väl tänka vad det kan generera för tankar och obehagliga känslor, såklart. De skiljer sig. Men kort därefter hon blev psyk, utvecklade den ena autoimmuna sjukdomen efter den andra. Och blev bara sliten och allt går ner i en depression och går flera år. Och man ser hur många fysiska åkommor som hade hänt på grund av detta. Och då är egentligen spörsmålet att varför blev hon psyk? Mm. Var det egentligen hennes mans beteende eller attfärds eller uppförsel som gjorde henne psyk? Eller kan det varit så att det är hennes tankar kring vad som skedde som gjorde henne psyk egentligen? Mm. Jag är ganska säker på att det är egentligen svar nummer två. Mm. För han hade ju varit otrogen i flera år utan att det hade påverkat henne, eller hur? Så det var inte hans uppförsel egentligen. Och det är att jag säga att han gjorde rätt, absolut fel vad han gjorde. Men poängen är att det var hennes egna tankar som med tiden gjorde hennes psyk. Och det är ju väldigt orättvist, tänker man, att hans beteende ska påverka henne på ett sådant sätt. Och vilket förhållningssätt kunde hon ha haft istället om vi ser på livets lov? Jag tänkte vi kan slå upp en vers på vilket förhållningssätt vi ska hållas till när det kommer till gevinster och tap. Så kanske vi kan slå upp här till en vers som jag vill att förbereda. Det är i första Timoteus kapitel 6. Eller jag vet inte, har du några tankar kring hela den här?
Ja, det är ju intressant. Jag läste en bok som handlar om ansvar i ledarskap. Och lite samma tankegång kom in där. Den tog upp faktiskt idén med ansvar. Om någon gör fel, om din boss gör fel. Hur ska du reagera? Hur ska du hantera det? Det intressanta poängen i det hela var att vi kan ta ansvar för mycket mer än vad vi tror. Selvfølgelig är det vanskligt. Det är därför vi inte önskar det ibland. Att vi önskar se att ansvaret ligger hos den otrogna mannen. Ansvaret ligger i... och det ligger ju ett ansvar för han. Men för din egen del så är det ju så börjar man ta ansvar för sina känslor, för sina tankar, så är det ju igen lite grann det som du var inne på där tidigare, att då blir vi fri, då blir vi inte offer för omständigheterna. En av de mest intressanta erfaringarna just med ansvar som jag var när jag lyssnade på ett föredrag om stress. Därför ofta upplever man ju att man är, eller stress, att det gör ofrånkommande gör att man blir psyk. Det är ju kämpeosunt. Men just det intressanta man kan tänka kring vilka valg man har faktiskt i situationen. Och att det faktiskt påverkar vår biologi. Eller påverkar oss som biologiskt vad vi faktiskt väljer. Ja. Ser vi det som trussel eller ser vi det som en utfordring? Kan det göra en kämpestor förskäl?
Ja, absolut. Och jag vill ändå betona att egentligen är det goda nyheter. Oftast när man ger det här exemplet så brukar man tänka, eller hon hade säkert tänkt om man hade gett den här presentationen till henne, men är det mitt fel då att jag är syk? Och jag skulle egentligen svara att ja, det kanske inte medvetet, men jag vill också betona alltså, de goda nyheterna med detta. Om det är vårt egna fel, och jag lägger det i citattecken, då kan vi faktiskt göra någonting åt det. Om det bara var hennes man fel, då skulle hon vara en slav till omständigheterna. Då det beror hennes hälsa helt enkelt på honom. Men vi pratar just om den här friheten. Om det är hennes tankar som gör henne psyk, då finns det något man faktiskt kan göra åt det. Sen är det ju mycket av de här tankarna som kommer omedvetet. Men sanningen är att många gånger bär vi på svaret. Och det är faktiskt goda nyheter. För annars hade vi, ja, som du säger, om vi inte hade tagit ansvar så hade vi inte kunnat göra något åt situationen.
Nej.
Men jag tänkte gå in på den här tanken då som Bibeln belyser när det kommer till hur mycket vi egentligen äger. Kan vi egentligen tapa någonting? Det står här i vers 6, första Timoteus kapitel 6 och vers 6. Ja, Guds frykt med nöjsamhet, det är en stor vinning. Okay? Att kunna vara nöjd, det är alltid bra. Vers 7 säger här, för vi har icke haft något med oss till världen och kan heller icke ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder ska vi nöja oss med det. Jag vill bara stanna där. Det jag vill betona här, när vi tänker efter, hur mycket äger vi människor egentligen? Hur mycket tog vi in oss i världen när vi egentligen kom?
Ja, nej, ingenting.
Ingenting. Och när vi går härifrån?
Nej, då finns ingenting med heller.
Allt egentligen vi får på den här alltså, livets gång. På något sätt tror vi många gånger att det är vårt egna. Och när vi mister det så orsakar det ohälsa. Och det är lite vad jag har sagt om när vi tror att vi är vår egna. Vi kan styra helt över oss själva som vi vill. Vi är vår egna gud, om jag får kalla det så. Detta kommer i slutändan leda till ohälsa. För du kommer att gå igenom tap som du egentligen inte klarar av. Men när vi inser att vi äger egentligen ingenting. Allt är en gåva. Det finns egentligen inga tap. Det enda tapet är att vi ger vidare, som vi har snackat om tidigare. Mm. Och vår stora gevinst är att ge. För det är liksom Guds karaktär att ge. Mm. Och vi kan ta emot från honom för att ge vidare. Den här inställningen kommer hjälpa oss mycket när det kommer till tap.
Mm. Mm. Så hur skulle du presentera det här praktiskt för den damen som du tog som exempel? Så om vi nu summerar det vi lär oss genom att du skulle tänka att du kunde fick möjlighet att prata med den här damen och ge henne råd utifrån hur hon kunde hantera sin situation.
Absolut. Först hade jag gärna velat belysa det här. Alltså, vem är egentligen din källa? Som du ser i hela ditt liv, alltså de här 20-30 åren, har din man varit din källa? Du trodde att det var liksom hans kärlek var, eller att han var din, att du på något sätt ägde honom. Och när du miste honom och insåg att han hade varit otrogen och den kärlek han hade visat dig var inte den äkta kärleken, då blev det ett tap. Och att verkligen förstå att vi må tänka på varifrån vi tar våra källor ifrån. Vem är vår sanna, enda pålitliga källa? Mm. Till sann kärlighet, vilket jag tror Bibeln belyser tydligt är Gud.
Mm.
Så det är någonting jag ändå hade velat få henne att tänka på. Alltså, vem är vår skilda? Det andra är att tänka på att visst, vilket är någonting. Och allt vi har fått är egentligen en gåva. Och visst, det kanske låter hemskt, men då får man kanske vara tacksam för alla dessa år man ändå kunde. Att hon kunde vara, som jag förstod, var hon en hemmafru, att han hade tagit hand om henne, försörjt henne. Visst, vi vet att det slutade illa i slutändan, men detta var ändå någon form av gevinst eller en gåva som hon kunde sett som en gåva istället, att hon har blivit tagit hand om under alla dessa år. Och det andra det är att hans uppförsel är inte hennes problem, om man får säga så. Det är något annat man må belysa, att ja, men, när människor gör fel, det gör det inte på grund av vem du är nödvändigtvis. Det är deras egna problem.
Mm.
Och sårade människor sårar andra. Att kunna se det. Det är lite sådana koncept kan man ta från livets lov. Och det kan hjälpa en att tillge någon annan och se att det är de som är offret snarare för att bryta livets lovar. Han kommer inte bli lycklig visst han lever så, det kan jag lova. För han har en annan källa, en annan fru där och är otrogen. Och, det är inget lyckligt liv. Och att kunna se bortom andras fel och se att de är offer för, eller, låt säga, de felaktigheter de gör. Det kan hjälpa oss att tillge. Så det var kanske några exempel där man kan tillämpa livets lov. Och det är inte lätt, men det är sättet vi kan leva på bästa sätt.
Ja. Mm. Nej, och det är ju så att i den situationen så är vilket val man än väljer är inte lätt.
Nej.
Det är som jag lite på en bok om vilken kost diabeterska ska spisa.
Ja.
Och där de då beskriver en annan kost än vad Diabetesförbundet anbefaller. I alla fall för några år sedan var det annan kost än vad de anbefaller. Och spörsmålet kommer, ja men det där är så vanskligt.
Mm.
Men jämför man, de har faktiskt gjort, de sporte sådana som var på den här andra, för det är en kost utan kött. Och utan fisk och utan mjölk och utan ägg, så det är alltså en vegankost och så med lite raffinerat fett, så säger de att ja, men det här är ju mycket lättare än det andra alternativet, så det är ju lite grann där också. Jag upplever att okej, livets lov behöver inte vara lätt.
Nej.
Men vad är alternativet? Det är inte lättare det. Alltså, det är som att tillgi inte lätt, men alternativet inte lätt heller.
Nej, så, man dör bitter eller sint. Eller, ja.
Så det är ju så, när det är vanskliga spörsmål så är det ju så att där kan det vara två vanskliga valg. Och då tror jag ju definitivt att välja en sån vansklig situation, att ta ansvar, att se att okej, välja att se att ja, men det var inte mitt. Ja, nej, så jag är helt enig.
Och den personen är ju fri när man inser att jag är inte min egna. Allt jag får är en gåva. Det var aldrig mitt till att början med.
Mm.
Då kan vi egentligen inte ha de här stora tapen. För man inser att allt var en gåva under den tiden som vi fick. Vår hälsa är inte vår egna. Vi äger inte oss själva. Vi har inte skapat oss själva. Så till och med det visst vi mister hälsan på grund av omständigheter. Då får vi vara tacksamma för ändå kanske att vi lever eller att vi har haft de åren med hälsan. Och, ja.
Så om du skulle då summera det vi har lärt oss här igen och kanske göra det, det här var ett väldigt gott praktiskt exempel, men om du summerar nycklarna och gör det som kanske en process, okej, om det är någon nu som sitter här och lyttar som vill begynna och benytta sig av livets lovar i praktiken, vad skulle du ge då lite för praktisk process?
Ja, dels är det verkligen att tänka på det här aktivt. För att summera det hela så har vi sett att hela vårt liv styrs av försäljliga lovar och behoven som vi har må täckas för att vi ska kunna få god hälsa och goda symptom. Och vi har sett att det är det här behovet kärlek framför allt som egentligen de flesta lever för.
Mm.
Att man kan ta från rätt och fel kilder. Och hvis vi tar från fel kilder så kan det leda till ohälsa med tiden. Och dysfunktion, för varenda cell i vår kropp tränger resultatet av just kärlighet. Och visst är icke det behovet täcks på rätt sätt så kan det leda till dysfunktion. Och då såg vi de här tankarna, den här tanken om att det är mitt, jag kan leva som jag vill, min stora vinst är att få och jag investerar i andra för att få tillbaka. Det livet är inget fritt liv, utan då lever du som en slav till andra.
Mm.
Att det är de som väljer visst du får tillbaka eller inte. Och för att du ska kunna kontrollera dina tap och gevinster så må du begynna kontrollera dem. Och det leder bara till kaos till sist.
Mm.
Medan det fria sättet att leva på i livets lov, där icke man får dessa obehagliga förelser eller tap, det är att inse att jag är icke mig själv. Jag är skapt. Jag tog icke med mig in något till världen. Ta inte det ut härifrån heller. Utan min stora gevinst, det är som vi läste om kärlekens lov, det är att sätta andra framför mig själv som en förälder, alltså ta hand om sitt barn som vi såg. För då är du fri. För då är din stora gevinst att ge.
Mm.
Jag är helt säker på folk som har varit delaktiga i någon form av hjälpverksamhet när inte de kan ge dig någonting tillbaka. För de har inget annat materiellt eller något annat att ge tillbaks. När du har bara kunnat få tjäna en annan människa och veta att du har gjort ett försälj i deras liv. Alltså detta leder till god hälsa. Som man ser det, detta i, vad ska man säga, osjälvisk, sann kärlighet. Som sänder rätt signaler från hjärnan ut till kroppen och man mår bra. Man kan bara tänka på många exempel på folk som har varit väldigt deprimerade och går och begynner att hjälpa andra.
Mm.
Att det hjälper dem ur dessa vanskligheter. Så det är lite summering av att vi lever egentligen, alltså vår stora gevinst är att inse såklart att vi är icke våra egna. Vi har fått det här livet som en gava och vår stora gevinst det är att ge vidare.
Mm.
Och då har vi inte de här stora tapen i livet, för det var aldrig vårt från begynnelsen. Så
fortell hvordan det här har hjälpt dig praktiskt.
Jag kan säga att första gången jag fick höra om livets lag och studerade, det måste ha varit nästan 6 år sedan. Och det var en svår situation i livet och jag bara insåg hur det kunde hjälpa mig. Det var ett tap framförallt då, en person som man miste på en måte, en relation.
Mm.
Och jag bara insåg hur det här hjälpte en att se verkligheten för vad den är. Vilka skilder man brukar och så vidare. Jag har haft så stor nytta utav det. Senast tänker jag kanske på inte en berättelse utan vad som hände för några månader sedan när jag faktiskt var ute och sprang i fjällen i Norge och plötsligt bara bräckte mitt ben. Mitt ute ingenstans, blev hämtat med helikopter till sist, var ute där några timmar i kylan och allting, men jag huskar att den stunden när jag låg nere på marken och väntade på helikoptern och innan jag ens hade ringt till, jag tror det var politin som skulle hjälpa mig att ta mig därifrån, så jag var icke orolig.
Nej.
För jag kom ihåg att jag glömde icke, jag är icke min egna, jag var så glad för de sista 6 månader, jag hade haft väldigt bra månader, jag hade fått ett väldigt bra nytt jobb här på Fredheim. Inte bara det utan hade haft så mycket tid både för familj och vänner och som jag kanske sagt tidigare att studera Bibeln med andra människor. Jag var bara glad och jag var bara så tacksam för hela den här gaven. Och jag insåg då att även om jag skulle missa mitt ben eller förlora hälsan, att ja, det är okej. Mm. Jag är ändå glad, lycklig. Det var aldrig mitt ändå. Mm. Och om det skulle ske, då skulle jag ta det som en utfordring och se till att jag klarar igenom mig den här svårigheten, så att ja, kanske jag kan hjälpa någon annan någon dag som går igenom liknande vanskligheter. Så det var bara så skönt att kunna vara där uppe och faktiskt bara vara glad. Mm. Då måste jag trott att jag var galen på psykis. Jag låg där och log och var glad hela tiden. Trängde inget smärtstillande. Så, det var en speciell upplevelse där jag kunde se hur livets lov verkligen hjälpt mig i mitt vardagliga liv. Ja.
Tack Fredrik för att vi har fått gå igenom den här resan tillsammans med livets lovar. Och jag hoppas att du också har satt pris på det och att du har fått med dig någonting som kan hjälpa dig i den situation du är i. Så tack för oss, och så ses vi igen. Mm.